When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En annan invånare vittnar om hur han har sett en luftkonditionering fatta eld och brunnit upp på endast 30 sekunder. Det här är inte normalt. Han berättar också om att madrasser som folk låg på och sov kunde helt plötsligt fatta eld. Välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet.
Nu är vi ju tillbaka med en ny säsong.
Ja, men visst är vi det. Vår säsong.
Mm.
Och avsnitt 14 totalt. Det känns ju lite, i och med att vi gjorde det här bonusavsnittet. Det var inte så länge sedan som du och jag spelade in det. Så att,
nej.
För oss så känns det ju nästan som att vi är på...
andra avsnittet.
Ja. Andra avsnittet i säsongen.
Ja. Nej, men jag måste ju ändå säga att jag var ju inte helt nöjd. Det kändes som att man liksom var lite, ja men du vet, man var lite, vad heter det?
Ringrostig.
Mm. I och med att det var ett tag sedan vi släppte söndag, alltså höstsäsongen. Mm. Så att det var någonting som kliade lite i fingrarna. Men nu känns det som att nu har vi ju värmen uppe här och liksom är igång.
Det känns som att man har fått lite så här ny energi ifrån att, för när vi körde innan höst då gick lite allt i ett. Men nu har vi verkligen haft ett break, så nu känns det som att... förhoppningsvis klarat av alla sjukdomar och
nya tider. Jag får slippa allt det här. Och så fokuserar vi på våran podd istället. Vi har ju faktiskt satt ett litet schema för våran säsong. Så vi har ju bestämt av vilka avsnitt vi tänker gå igenom och sända här i Söndagsmysteriet.
Mm.
Så att jag tycker vi har en riktigt bra upplägg.
Mm, jag hoppas i alla fall att det blir, det är svårt att komma på, eller det är inte svårt att komma på ämnen, men det är svårt att välja ut vilka som man ska fokusera på. Man skulle ju vilja göra helt klart många fler avsnitt,
Men vi har ju faktiskt fått väldigt mycket bra tips av er som lyssnar och som följer oss på Instagram genom, vi har ju gjort lite röstningar och så under hösten. Och då tycker jag att det här har vi ändå fått lite bra fingervisningar kring vad ni tycker är intressant att lyssna på. Och det har vi faktiskt tagit med oss in i den här säsongen.
Precis, hoppas i alla fall.
Ja, men idag som sagt, det här är ju vårt första avsnitt på den här nya vårsäsongen. Så det är vår tredje säsong. Bara tredje säsong är ju superhäftigt. Och idag, Ida, så är det ju faktiskt du som styr det här avsnittet lite grann. Och jag ska luta mig tillbaka som alla andra lyssnare och få höra om något riktigt, riktigt spännande.
Ja, det här ämnet är en helt otrolig historia som jag undrar, hur har man inte hört om det här innan? Eller har du gjort det? Canetto, bränderna.
Nej, det här kom ju faktiskt från en av våra lyssnare.
Kan vara en familjemedlem, det var därför vi var lite.
Men vi måste ta med det.
Men ändå lyssnare, trogen.
Och det är ju superuppskattat. Mm. Ja, men nej, jag hade ju aldrig hört talas om det här. Aldrig.
Mm. Inte jag heller, nej. Och när jag först fick höra om det, vi ska ju prata om bränderna i Caneto, Sicilien. Ja, men när jag först då fick höra om det så tänkte jag att, ja, okej, eller jag vet inte, jag tänkte nog inte att det skulle vara så spännande som det faktiskt var. Så att jag var lite osäker på att, okej, men ska jag verkligen ta det här ämnet? Men jag läser på lite om det och ser. Och ja, det var det. Jag tycker i alla fall det. Så jag hoppas att du och ni andra där ute håller med. Och är taggade. När jag kommer berätta den här historien nu så kommer jag uttala många italienska namn. Och jag är inte helt säker på att jag uttalar alla helt korrekt. Så att ni som kanske kan italienska får ha lite överseende med det. Att jag kanske inte har helt korrekt uttal. Det här handlar ju i alla fall om plötsliga bränder som börjar uppstå i en liten by i Sicilien. Och ingen tycks veta hur de uppstår. I Medelhavet så hittar vi den italienska ön Sicilien. Den här bergiga ön är också Medelhavets största och skiljer sig från fastlandet genom Messinasundet. Sicilien är ett populärt turistmål och här kan man besöka Europas största och aktiva vulkan, Etna. Eller, om man hellre vill, så kan man beskåda gammal arkitektur i den färgstarka huvudstaden Palermo som ligger på Siciliens norra kust. Men tar vi oss längs den norra kusten åt öst så kommer vi till slut till ett litet samhälle vid namn Caneto. Det här är en vacker plats vid havet i kommunen Caronia, ungefär 10 mil från Palermo. Byn har endast 150 invånare och är relativt okänd. Av de turister som har vistats här så har de ofta gjort det utan att tänka på det när de har varit på väg någon annanstans. Men det skulle ändras en dag, 2003, då befolkningen i Caneto fick uppleva någonting väldigt konstigt. Ett mysterie som än idag engagerar människor runt om i världen. Allt startade hos en man vid namn Antonio Pessino. Det är några dagar innan julafton och han är hemma tillsammans med sin familj, fru Maria och son Giuseppe. De sitter vid middagsbordet och har knappt hunnit ta första tuggan innan det börjar brinna i proppskåpet. Den här elden blir så kraftig att den tar eld i gardinerna och allt annat runt omkring. Antonio och han lyckas hantera branden och tog sedan en bild av den som fanns kvar. En svart och grå härva av ledningar mot en sotig vit vägg. Och redan nästa dag så händer det ytterligare en incident. Familjen sitter och tittar på tv när tvn från ingenstans fattar eld. Inte långt senare så hör de något i köket. Och när de kommer in i köket så ser de hur även takfläkten står i lågor. Pessino, han misstänker ju såklart det uppenbara att okej, det måste vara något fel med elektriciteten. Kanske någon felkoppling någonstans eller så är det fel på en ledning. Han ser ju då till att byta ut hela elsystemet och känner att okej, Skönt, nu är allt bytt och nu behöver vi inte oroa oss längre. Men det visade sig snabbt att det inte alls hade hjälpt. För de här bränderna, de fortsätter att uppstå i Pessinos hem. Antonio berättar hur de till slut inte fattar någonting och de står helt handfallna. Under nästkommande dagar så skulle det visa sig att det här inte bara var ett problem hos familjen Pessino. Mystiska bränder börjar uppstå runt om i hela Canetto och ingen tycks förstå orsaken. Under de kommande 12 veckorna så rapporterades ungefär 50 bränder. Och det här är alltså en by som endast har 48 hus. Människor rapporterade om bränder i allt möjligt. Det var proppskåp, datorer, bilar, hushållsapparater, möbler, klädhögar. Ja, allt möjligt. Till och med en hårblås som inte ens var ikopplad verkade ha fattat eld från ingenstans. En man vid namn Giuseppe Magistro berättar att i mitt hem så började allt när elcentralen, som inte ens var 6 månader gammal, fattar eld. Det här är helt otroligt att det händer i en sån här liten by och vi har aldrig sett något liknande. En annan invånare, Gaetano Pessino, berättar att hans dotters bröllopspresenter, som man hade lämnat i högar i ett av hans rum, själv antändes. Och det här orsakade i sin tur att halva huset brann ner. Situationen eskalerar och nu börjar media runt om få upp ögonen för händelserna som utspelar sig i byn. Media de försöker ivrigt att lösa mysteriet men kommer inte fram till något annat än det byborna redan är medvetna om. Att lågorna de verkar uppstå helt slumpmässigt och helt utan logik. Brandmän trängdes i små rum i de små hemmen, hus som byggts av de som bodde i dem eller kanske någon de kände. Hemmen och sakerna som de älskade stod nu i brand och deras svärtade möbler var slängda ute på gården. En talesperson för byn säger att det är som att vi bor i en mikrovågsugn. Canettos borgmästare, Pedro Spinato, en väldressad vänlig man med lockigt hår och grågröna ögon, började skoja. De här bränderna var ett straff för att byn hade valt en kommunistisk borgmästare och refererade alltså till sig själv som var en ateist och demokrat. Men han skulle snart få det väldigt hett om öronen och förstå allvaret i det här. Han tar emot rädda, arga och desperata invånare som stod inför ett fenomen som ingen visste hur de skulle hantera. Spinato tror att den enda rationella förklaringen är att det måste handla om stadens elektriska ledningar. Och han vill testa den här teorin och kontakta därför elbolaget Enel. Han säger åt dem att stänga av all elektricitet till byn. Men inte ens det hjälper. För trots att det nu inte finns någon elektricitet i hela Canetto så fortsätter bränderna att uppstå. Nu börjar alla bli väldigt oroliga. För att om det inte är elektriciteten det är fel på, så vad är det som händer egentligen? Civilförsvarschefen Tullio Martella får uppgiften att utreda fenomenet. Det dröjer inte länge innan han får se saker som gör att han inte kan tro sina ögon. Han vittnade till exempel om en brandman som slängde ut en elektrisk motor genom fönstret. Den var så het att den i princip var helt smält. En annan invånare vittnar om hur han har sett en luftkonditionering fatta eld och brunnit upp på endast 30 sekunder. Det här är inte normalt. Han berättar också om att madrasser som folk låg på och sov kunde helt plötsligt fatta eld. En kvinna vid namn Lucia Pisutto berättar att de var till och med rädda att lämna barnen ensamma bara för en sekund. Hon berättar också hur hela deras hus fattade eld och hur känslorna växlade mellan rädsla, ilska och desperation. Nästan hälften av alla hushåll i byn var nu berörda. Men fortfarande så fanns det ingen rationell förklaring. Till och med de som var mest skeptiska började nu fråga sig: kan det här vara något övernaturligt? För efter att ha sett saker som helt plötsligt från ingenstans fatta eld, så kunde de inte undgå att tänka på djävulen. Så nu börjar de desperata byborna istället vända sig till den katolska kyrkan för att få svar. Fader Antonio Cipriano hjälper dem med böner och vädjar också till slut till en ledande auktoritet i den romersk-katolska kyrkan. Det gick så långt att de bad om en välsignelse från självaste påven. Och det fick de också. En av Roms ledande exorcist, Ennio Laudausi, berättar för media att han tror att han bevittnade djävulens verk. Han säger att när djävulen infiltrerar ett ställe så infekterar han det genom att till exempel starta bränder. Tecknena de kan alltid identifieras som något ont. Att rena en hel stad ifrån djävulen kräver en exorcism. Komplexiteten och det kontroversiella steget tas sällan av dagens kyrkor. Laudausi säger istället till byborna att ha tålamod och sätta sin tro till böner. För när ondskan ökar så ökar också behovet av präster som är tränade att slåss emot ondskan. Kommunalledamotet Vittoria Alfieri, som var med och undersökte bränderna, tror att det plötsliga infernot, som bland annat fick en tv att brinna i lågor 5 gånger, orsakades av en entitet som flyttades från ett hus till ett annat. Alfieri sa i en intervju att föremål på en bottenvåning på ett hus kunde fatta eld. Sen så var det föremål på första våningen och följaktligen så flyttades branden till de närliggande husen. Det var som att någon eller något rörde sig. En av Antonio Pessinos grannar kom en dag rusandes till den lokala polisstationen med byxor där hela nederdelen var helt bränd och skorna fortfarande i lågor. En artikel i en nationell tidning rapporterade att han sa att djävulen brann bakom honom och att han sedan hade stoppat sina skor i händerna på en polis. En annan katolsk exorcist, Gabriel Amort, säger till den italienska dagstidningen Il Messaggero: jag har sett sånt här förut, hur demoner ockuperar ett hus och dyker upp i elektriska föremål. Låt oss inte glömma att Satan och hans anhängare har enorma krafter. Men trots välsignelse och trots alla böner så verkade det som ingenting kunde få slut på de här bränderna. I slutet på 2003 så började den här lilla byn se ut som en krigszon. Över 300 oförklarliga bränder hade brustit ut och förstört familjehem och skrämt slag på en hel population. Ett fel med elnätet hade uteslutits och utredare misslyckades med att hitta en alternativ förklaring. Man får heller ingen ytterligare assistans ifrån Vatikanen, så rädslan hos byborna den bara växer. Borgmästare Spinato berättar att människor var så rädda. En del skrek, en del var panikslagna och situationen, den började gå utom kontroll. Med en panikslagen by så kliver den nationella regeringen in. Räddningstjänstenheten sätter in en speciell insatsstyrka. Och deras första aktivitet blir att sätta området i karantän och evakuera alla invånare till ett närliggande hotell. Utredningen leds av Francesco Venerando, men han ställs alltså inför en uppgift som ingen tidigare har utrett. I flera veckor så övervakar de byn 24 timmar om dygnet. De granskar varenda liten detalj, varenda liten förklaring. De intervjuar alla byborna för att få fram mer bevis. Efter några veckor så upptäcker de någonting annat märkligt. De märker hur både USB-enheter och datorer börjar att krångla. Bilås låses upp och låses av sig självt. Elektriska grindar kunde helt plötsligt bara öppnas. De upptäcker också att kompasser heller inte fungerade som de ska. Var de än placerade dem. Inte ens när de la dem nära magnetiska krafter eller metallobjekt. Så man tänker ju att det här är ju väldigt konstigt. Och Venerando beordrar sitt team att man ska övervaka all magnetisk kraft i området. Mätningarna visade något helt otroligt som ingen hade räknat med. Man upptäcker ett massivt explosivt utbrott av elektromagnetisk energi. De registrerade hundratals av de här pulserna och var och en varade en bråkdel av en sekund. Det här hände upprepade gånger. Monitorn registrerade en uteffekt på 15 gigawatt av explosiva pulser. Det är alltså mer kraft än en rymdfärja genererar vid start. Och nu återstod frågan, vad är källan till de här energipulserna? De drog slutsatsen att de här pulserna inte kunde orsakas av naturliga händelser, utan man misstänker istället att de härstammar från ett experiment som äger rum någonstans. Man trodde alltså att de här experimenten kan ha genererat intensiva elektromagnetiska vågor som orsakade de här bränderna och anomaliteter. Enligt beräkningarna så kommer de här pulserna rimligtvis ifrån havet och man känner att nu är man nära att lösa gåtan. Men så händer något annat oväntat. I tysthet så lägger italienska myndigheterna ner hela utredningen. Alla instrument de har stängs ner, vilket gör att de inte längre kan göra några mätningar. Venerando och hans team fattar ingenting och undrar, vad sjutton håller de på med? Vi har ju hittat någonting här. Nu börjar man fråga sig, var det så att myndigheterna försökte mörklägga en hemlig militär operation? Innehöll rapporten något som inte fick avslöjas? Och var det därför man såg till att den aldrig offentliggjordes? En lokal frilansjournalist, Antonio Maceo, tror att utredningen kom farligt nära den sanna källan till de oförklarliga bränderna i Caneto. Han arbetar med att undersöka militära system och vapenstrukturer på Sicilien som kan skada människors hälsa och säkerhet. Macio säger sig ha bevis för att den amerikanska flottan baserad i Napel utför regelbundna marina övningar i havet norr om Caneto. Ett område som han kallar för den förbannade triangeln. Det här är alltså samma område som insatsstyrkan identifierade som ursprung till pulserna, precis innan utredningen stängdes ner. Han säger att det här är ett centralt område för militära övningar. Och det som händer i Caneto kan ha något att göra med de här militära övningarna. Det kan handla om testning av ny radar och telekommunikationssystem. Eller ännu värre, elektromagnetiska vapen. Teorin står som den mest troliga förklaringen. I alla fall tills det att civilförsvarschefen Tullio gräver djupare i arkiven. För han vill se om de elektromagnetiska pulserna startade omkring samma tid som bränderna. Men vad han hittar är istället en glömd rapport som gjorts av italienska flygvapnet som publicerades i augusti 1932. I artikeln så kan man läsa att man har identifierat Caneto som ett område där det finns elektromagnetiska fenomen. Enligt Tullio Martella så genererade oförklarliga krafter elektromagnetiska anomaliteter 80 år innan högteknologiska vapen ens existerade. Så om denna teori heller inte håller så står man ännu en gång handfallna. Bränderna, de kategoriseras som oförklarliga. Men en invånare är dock övertygad om att han har svaret på fenomenet. Han berättar hur han en dag hör en helikopter utanför. Han går ut på balkongen för att titta och noterar att helikoptern flyger märkligt. Det såg nästan ut som att den skulle krascha. Han hämtar kameran och knäpper av ett par foton. Och när han senare tittar på fotorna han har tagit så ser han ett märkligt objekt bakom helikoptern. Han tittar vidare på bilderna och kan se att det ser ut som det här objektet följer efter helikoptern på varje bild. Han berättar att det här bara är ett av många oidentifierade objekt som han har sett över himlen, över Caneto. Han säger också att de här började visa sig i samma veva som de här bränderna startade i byn. På natten kan man se ljus som åker över himlen. Han berättar också om en annan händelse som han har varit med om, som då han tror kan vara sammankopplade. En kväll är han ute och promenerar med två av sina vänner vid sluttningarna strax utanför byn. Där får de bevittna konstiga ljus som åker upp mot himlen, på, som han förklarar, ett väldigt bisarrt sätt. Plötsligt så känner han en brännande känsla på kinden. Han berättar hur han känner hur det bränner i ansiktet och axlarna och ut mot armarna. Senare kunde han se att han hade fått brännmärken. Och de här brännmärkena såg ut som de hade orsakats av laser. Mina vänner fick också brännmärken på olika delar av kroppen. Vi uppsökte en läkare, men han kunde inte förklara vad som kunde ha orsakat de här märkena. Jag tror det som har hänt i Caneto har något med det övernaturliga att göra, med det flygande objektet. Han säger också att han gav sina foton till myndigheterna, men att han aldrig fick tillbaka dem. Eller någon förklaring på vad det var han såg. Venerandos rapport läcker senare till pressen. Det bekräftar misstanken som invånare hade. För där kan man läsa att alien kan inte uteslutas som orsak till bränderna i Canetto. Nigel Watson, författare till The Haynes UFO Investigation Manual, säger: spontan förbränning av elektriska apparater eller störningar förknippas ofta vid UFO-observationer. Det finns bokstavligen hundratals fall av bilar som stått helt stilla för att deras elektriska system förstörts i närvaro av ett UFO. I maj 2005, 17 månader senare, så slutar bränderna lika plötsligt som de uppstod och byborna, de kan äntligen återvända till sina hem. Men rädslan att bränderna skulle återkomma var alltid närvarande. Och 9 år senare så skulle det också bli sant. 2014 så återvände bränderna till Canetto. Invånarna började rapportera att möbler, klädhögar, till och med bilar själva antändes. Nu så installerar man kameror runt om i byn för att förhoppningsvis kunna fånga något på film. När de senare tittade igenom filmerna för ett antal av de bilarna som har börjat brinna så kunde de se på filmen att en man tycktes närvara precis innan händelserna skedde. Den här mannen visade sig vara 26-åriga Giuseppe Pessino, son till Antonio Pessino. Ni vet, hos han allting egentligen startade med proppskåpet och tvn som började brinna. Giuseppe arresterades och Antonio sattes under utredning. Han påstås ha tänt eld på hushållsapparaterna i ett uppenbart försök att få dem fakturerade som oförklarliga fenomen som kvalificerade sig för kontantstöd. Dock blev han aldrig dömd för bränderna 2003 eftersom han då aldrig kunde hitta någon orsak till de här bränderna. Att Pessino skulle ansvara för alla de här incidenterna är det inte alla som tror. En av dem är borgmästaren Spinato som säger att jag tillsammans med flera poliser och journalister bevittnade med egna ögon hur föremål själv antändes från ingenstans. Vilket flera av befolkningen också håller med om. Om Pessino orsakade alla de här bränderna, hur gjorde han det? För ingen såg honom gå in i något hem. Och de kunde också se med egna ögon hur saker och ting själv antändes. Idag kallar man staden för en spökstad. Huvudgatan där alla bränder härjade är i princip ödelagd. Och de få människor som är kvar har istället flyttat till sluttningarna som omger staden. De få kvarvarande invånarna i den chockade sicilianska byn har till denna dag inte uteslutit möjligheten att utomjordisk eller övernaturlig kraft står bakom bränderna.
Vilken spännande historia om Canetto.
Mm. Ja, men den är ju...
Ja, nej, jag vet inte. Först tänker man, när du har kommit en bit in i historien, tänker man att nej, men det måste ju vara förklaringen. Mm. Och sen så kommer nästa, ja, men det måste ju vara förklaringen.
Ja, jag vet. Men det var precis likadant när jag läste om det själv. Att bara, och först så tänkte jag, ja, men vadå, det är väl klart att det är elledningarna. Alltså de... Någonting med det. Men sen när de liksom berättade att de stängde av all elektricitet. Och bara, nej, okej, då kan det inte vara det. Och sen när det kom det här med ja, att det var något övernaturligt. Bara, oh, men gud, något sånt då? Att de, det är klart det är det. Och sen någon militär övning. Bara, ja, det måste det ju vara. Ja. Och sen så kom det här. Man bara, ja, men åh, gud alltså.
Nej, för det var ju väldigt speciellt, eller spännande tycker jag, att de, ja, men när de gjorde de här mätningarna och såg just det här elektromagnetiska liksom, explosionerna kan man ju säga nästan, att det blev så himla stort. Och att de då, alltså kunde de se att det kom ifrån havet, eller antog de bara att det kom från havet?
De vet väl inte, så är det väl. Men enligt deras beräkningar så visar det väl på att det kom därifrån, det tror jag ju. Men
Och det är ju superintressant.
Det är ingen som har varit där och hittat något, vad jag förstår. Nej. Eller så vad jag vet. Men, så att, det var inte bara att de trodde, utan de hade väl liksom ändå...
Men vart ligger, för visst, du sa, det ligger ju en vulkan också där.
Ja, Etna.
Är det långt därifrån? Det satt jag och funderade på. Var en orsak till?
Jo, men det var väl lite på tapeten i början. För just att det finns mycket aktivitet i området. Och framförallt så är det mycket jordbävningar och sådär. Så många trodde ju att men det kanske kunde bero på det. Men sen så kom man fram till att nej, det visade inte alls någon tecken på det här, och om det nu skulle och det skulle inte heller bara bränna elektriska ledningar så här, på det här sättet som det gjorde, och man skulle heller inte kunna orsaka reaktioner av den här storleken, och inte heller i sånt här litet centrerat område som det här var då.
Ja. Nej.
Det borde väl de ha uteslutit, tänker jag. Så dumma kan de inte vara. Att de inte förstår. Att, utan, och just att de säger det här elektromagnetiska vågen. Det var ju, hade en större kraft än vad en rymdfärja har.
Det är otroligt. Start.
Det är ju, ja, det är helt otroligt.
Nej, jag... Men jag kan tänka mig också att Italien är ju väldigt religiöst så. Så jag kan ju också väl förstå liksom att de kommer in på just att det kan vara
något
demoniskt som är där och hemsöker dem på något sätt.
Ja, men alltså jag tänker ju om de talar sanning och de ser någonting som verkligen bara startar eld från ingenstans och nu och ser det här flera gånger, alltså sängar, alltså madrasser kunde från ingenstans bara själva antändas när folk låg i dem.
Man bara, ja.
Så att vad ska man tro? Det är ju en sak om det är ett proppskåp i tv när det har något
liksom när det är elektricitet.
Men och att och just det, som de märkte sen att det, alltså att bilar låses och låses upp av sig självt och datorer krånglar, kompass, att kompassen inte funkar.
Ja, och det är ju inget som ger någon faktiskt svar heller.
Alltså det är så mycket som är så konstigt.
Men det var intressant, för det var ju någon som hade sett någonting på himlen också, gjort vissa så här observationer att det skulle kunna vara någonting. Ja, utomjordiskt eller så. Men det behöver ju inte tala emot egentligen att det kanske är något demoniskt ändå som sätter igång det där. Jag menar, UFO:n verkar man ju se lite överallt just nu.
Ja, men alltså på riktigt, det ja, är ju...
alltså jag bara väntar på att det kommer landa ett jävla UFO i min trädgård på baksidan.
Ja. Ja, men det känns som att varenda grej, alltså varenda konstig grej som uppstår, känns ju som att sen så kommer det upp en teori att du får för någon har sett något konstigt.
Mm.
Och det här trodde jag ju faktiskt när jag började läsa, att det inte var en UFO-historia, utan jag tänkte att det här, ja, jag vet inte vad jag tänkte, helt ärligt, men kanske mer att det handlade då om det övernaturliga. Det var lite det första som kom upp så, men sen så kom det här upp och det, ja, jag vet inte, jag tänker på det här med det här kompasset då som inte fungerade. För jag vet ju, när jag lyssnade lite om den här UFO:t som ligger nere i Östersjön. Och det vet jag att de också pratade om när de var typ nära där. Att när de är nära där, att kompassen inte funkar. De bara liksom
slutar fungera.
Kör runt.
Men det har väl mycket att göra med de här elektromagnetiska... fälten, är det inte så? som kan slå ut.
Ja, så kanske det är i och för sig.
Varför är det då kraftigare där? Det är ju det ja, som det är så himla intressant. Och varför är det kraftigare här i Kaneto?
Och jag tänker han då som blev egentligen arresterad för att bli åtalad eller något, eller? Nej? Ja, jag vet. Och det är lite... Ja, som jag har förstått det som i alla fall så blev han där för de här 2014. Jag är inte faktiskt helt hundra. Jag har försökt verkligen leta helt hundra att han blev åtalad för de här 2014. Jag tror att han blev det. Just för att de kunde se honom många gånger innan en brand startade. Men däremot så blev han inte där för de 2003, det vet jag. Så det är ju också, då kommer ju den att säga, jaha, nej men gud, jag kanske har en... rationell förklaring då, i och med att han är ju son då till Antonio som började då berätta att det här om de här bränderna, att det egentligen startade hos honom.
Men det är också då ska man kunna förklara att han har varit närvarande vid bränderna, och det kunde man ju inte göra heller. Men kan han ändå på något sätt kunnat starta dem?
Det känns orimligt, och jag tror att nej. Jag såg, alltså att det, liksom, det kan inte gå att han har startat alla de här.
Han måste ju vara en fruktansvärt ond person då.
Ja, och jag tror vid 2003 så konstaterade de också, det var alltså enligt polisens liksom utredningar, att det här inte bara var ett hoax. Nej. Eller sådär. Alltså att det kommer de ändå fram till då. Om det är någon som gör det här, alltså då måste man ju kunna se det. Alltså, det brukar man ju se om det är en mordbrand eller så här, att man ser att okej, den här det här har startat för någon tändel på en papperskorg, bla bla. Man kan alltid utreda var branden startade. Och ja, det verkar man ju inte kunna göra här. Man liksom har ingen förklaring till hur de här bränderna startar. Så att han ska ha gjort det...
Nej, du vet, man vill ju ha en... vad säger man? Man vill ju ha någon att skylla allting på för att kunna göra det mer rationellt.
Jag kan ändå tänka mig att han stod bakom några bränder 2014. Alltså just för att det kanske var lite kärvt ekonomiskt. Och så vet han att de här händelserna har skett. Och då tänker han, okej, om vi startar det igen, då kanske vi kan liksom kompis pengar för det här. Liksom. Så det är kanske inte så konstigt. Alltså att de behöver inte ha ett samband ändå. Alltså, bara för att han gör det nu för att få pengar så behöver ju absolut inte han ha varit.
Nej, absolut. Han ser ju möjlighet. Så kan det vara.
Ja, exakt.
Så kan det absolut vara. Mm. Men om vi lyfter på locket till det här med italienska myndigheterna som bara lägger locket. Eller som stänger den här utredningen. Alltså det är alltid det som gör mig så här... Jag blir både arg och så himla nyfiken. För då är det ju också, alltså det måste ju betyda att det finns någonting som faktiskt myndigheterna vet om, som de inte vill ska komma ut i samhället. Så de bara, nej, det här stänger vi. Det här kan inte komma ut. Är det då att de vet om att det finns som att säga, utomjordiska krafter eller någonting som förekommer som de faktiskt har registrerat tidigare? Eller vet de om att det finns militära experiment här omkring som de också inte vill att det ska läcka ut? Alltså det är ju...
Det är alltid det där. Och de skyller på att, eller de säger ju att de avslutar den här utredningen för att det kostade för mycket pengar. Men de var ju så nära ett svar. Alltså de hade ju ändå hittat nu, okej, vi hittade energin, alltså de här pulserna, elektromagnetiska pulserna, och vart kommer det här ifrån? Och det var ju så passande också, precis innan de skulle släppa den här rapporten så stänger de ner. De kunde liksom aldrig släppa den här rapporten då. Som vilket sen då läckte ändå. Men det känns ju som att... Nej, de har ju stängt av en anledning. Eller, jag tror inte bara det handlar om ekonomiska skäl. Med tanke på att de ändå gjorde framsteg. Och att det var ju ett konstigt fenomen. Det började ju liksom brinna från ingenstans i 17 månader. 17 månader
Det är ju helt
galet. Och då blev man så här, då satt jag och funderade. Men kan det vara så. Ändå att det är massa militära experiment och så som gör att det här påverkar samhället på det sätt det gör och startar upp de här bränderna? Men då var det ju också det som talar emot var ju att de här elektromagnetiska fälten hade ju registrerats 80 år tidigare också. Innan det överhuvudtaget finns några sådana slags vapen som finns idag. Och då,
precis.
Då kanske det inte är det. Men,
nej, jag men vet, kanske jag vet.
Men då kanske det är något utomjordiskt som faktiskt påverkar världen på det här sättet. Och det har funnits här länge.
Mm. Precis, och de vet om det, såklart. Och försöker att mörka det som
Det är händer. Lite där att jag börjar landa.
Varför då?
Det måste ju vara det.
Ja, alltså, man blir så knäpp av det här. Ja, okej, men vi säger då, vad har vi för olika... Okej, antingen så är det ju då han, Giuseppe Pessino, att han skulle, och tillsammans med sin pappa då, starta de här bränderna. Vilket jag tycker då, men det känns för otroligt att de skulle kunna gått in i hem och starta bränder. Min andra teori, om man ska hitta en logisk förklaring då, är väl att
dålig
de har väl gått ihop allihopa, att folk tänder eld på sina grejer och mitt tänder också eld och det här, bla bla bla, att det är något sånt då. Varför gör man det?
Alltså, det är inte så att de får mer pengar.
Varför skulle man göra det? Nej, det känns ju inte som att det är en lönsam och med hela den, som jag sa, hela den byn är ju, och hela den gatan, alltså det är ju typ bara den är helt ödelagd och det är bara gamla ruiner, alltså nedbränt.
Nej, men det tycker inte jag heller låter rimligt. För att
nej,
det finns liksom inte, nej. Det går ju inte heller att bevisa.
Nej. Men det känns konstigt att jag skulle få ihop alla. Alltså, varför skulle folk utsätta sig för det och bränna upp ett helt hem och alla grejer?
Teorin om...
Och att då skulle man väl kunna ha sett, alltså med tanke på alla som var där och gjorde utredningar, då man måste ju, det var ändå 2003 vi pratade om, det var ju inte 1933. Man måste ju kunna ha sett orsaken. Folk kan väl inte bara tända eld hej vilt
och
man
måste
ju
kunna läsa det också på vissa människor som faktiskt inte kan ljuga när de sitter i sån utredning. Ja. Så att det, nej.
Ja, för det gjorde de. De intervjuade ju alla byborna i princip till det här.
Men teorin just om att det skulle vara något demoniskt, den tycker jag ändå är fortfarande lite intressant. Mm. I och med att, igen, jag stänger aldrig dörren helt åt det. Fast det är ju fruktansvärt läskigt också om det skulle kunna komma något sånt. Och så bara växer den här kraften. Den här ondskan. Mm. Alltså det är rätt obehagligt alltså, när man tänker på det.
Ja, men som hon, den där, hon för någonting, kommunfullmäktig. Och sa att det var som att någonting rörde sig och förflyttade sig liksom, från hus till hus och tände eld där. Och sen gick det nästa tände eld där och sen upp en våning tände lite eld där. Och bla bla. Ja, som att det var något verkligen som rörde sig. Det är lite läskigt. Okej, då demoner har vi då.
Och sen så är det ju militärt experiment. Mm. Vilket jag till en början också höll med om att alltså, det kan finnas så extremt mycket som alla länder egentligen, alltså vem vet, vad gör Ryssland idag? Vad gör USA? Vad gör Sverige?
Ja. Vi har det ingen måste finnas, aning. Ja,
nej, det finns så mycket hemliga saker som de gör och som vi inte vet om.
Och det sker så mycket, exakt. Och de är nog så mycket längre fram också i teknologin än vad vi vet. Och...
Exakt, så för 80 år sedan, folk säger men det fanns ju ingenting då. Vem vet? Vem
Who knows, vet? Helt ärligt. Fast 80 år då, ganska länge sedan ändå.
Nej.
Men who knows, faktiskt. Nej, och jag trodde ju också, den kändes, tyckte jag kändes som den mest rimliga teorin, att det var något militärt. Mm. Tills då han då upptäcker att de här elektromagnetiska pulserna har existerat. Tidigare. Nej, vi har bara det jävla UFO-t igen. Alltså.
Det är någon som vill något helt enkelt.
Mm. Ja, men jag tror det är ju någon, det är ju en blandning med det här, det militära och det utomjordiska och
andra dimensioner, parallella världar. Ja. Nu är vi där igen. Ja, men för att dels att men man lägger ju locket på. Det är ju ingen som vill att man ska veta någonting om det här. Hur nära är det då? Hur farligt är det?
Men uppenbarligen, de tänder eld. Det måste ju vara skitfarligt om de tänder eld. Mm. Jag tror att också att jag läste att det var folk som hade sett flygande objekt komma upp ifrån vattnet där. Så inte bara i himlen som man kunde säga.
Men det är ju också att, återkommande.
Vattnet också. Så har de någon bas där? Alltså är det något militärt eller är det något utomjordiskt? Men vad gör de utomjordiskt? Gör de något experimenter då som kan orsaka det här? Att de har, eller går de och skjuter laser? Stimulerar på och tänder eld på.
Det borde man ju också ha sett under egentligen de här observationerna. Alltså när de övervakade hela staden. Jag tänker de måste ju ha använt alla möjliga sorts kameror och man borde ju ha sett om det var laserstrålar och allt vad det nu var.
Med osynliga strålning på något sätt. Kanske de är, jag vet. Ja, för då står det ju det här, okej, om det är något militärt, har vi haft någonting som har kunnat skapa de här elektromagnetiska vågorna vid 1930, vad var det, 32? En glömd rapport som gjort om italienska flygvapnet. Ja. Att de hade identifierat Canetto som ett område där elektromagnetiska fenomen. Men den här historien är ju verkligen helt sjuk. Och jag, alltså jag gillade verkligen det här hur alla teorier kom upp. Att det var något övernaturligt, demoniskt. Att det var något militärt, eller har det verkligen en naturlig förklaring för att det är en person som arresterades för att eller misstänktes då ha varit inblandad i det här, men att det är så mycket konstiga saker. Ja, nej, det, och som sagt det här, de här bränderna 2003, de är ju fortfarande, klassas ju fortfarande som
oförklarliga bränder.
Oförklarliga, ja.
Nej, man kommer nog aldrig bli klok på det här. Det kommer inte bli. Det är så jobbigt för att man hade velat få kontakt med någon som bara kan ge mig den där rapporten där det står allt. Ja. Och det stärks ju också då egentligen bara av det var ju någon man då i den här byn som hade ju sett saker på himlen.
Och fått de här liksom som nästan brännskador eller får säga handhandsvänner.
Det hade varit intressant att veta om det var ännu fler i byn som också hade, alltså säg då som du säger att det kanske är några genomskinliga, ja men några osynliga strålar, ljus eller vapen eller någonting, och det är kanske det som startar bränderna också, just att det är så här, ja.
Det kändes ju som att det var det här. Gud vad läskigt, för att jag har alltid tänkt om det är någon så här, det finns något utomjordiskt, så jag har ändå tänkt att de vill oss något gott. Jag tänker att de vill liksom rädda oss, de vill rädda planeten. Så
tror
som Arya School. Ja, men jag tänker som Arya School, som hade vårt andra avsnitt var där, va? När de ändå kom och typ, ni måste ta hand om planeten för snart kommer alla träda och bla bla bla. Men kommer de hit och skjuter
ner oss istället?
Ja,
det känns inte. Jag har nog aldrig tänkt att de ska vara så jävla snälla ändå, tänker jag.
Nej, det har inte det. Nej.
Mer att de kanske, i och med att, nu känns det ju så här snarare som att de kommer ju skita i oss snart. Snart drar de från jorden när vi ändå ska gå under. Lite så känns det ju.
Men det är ju också frågan så här, hur länge har de varit här då?
Tror jag.
Under jord någonstans.
Jättekonstigt.
Det känner vi ser när podden kommer börja spåra mer och mer.
Ja, gud. Nej.
Finns vi, Hans?
Exakt, finns vi. Ah, nej, det här blir alldeles för filosofiskt. Nu svimmar jag. Och, nej, jag ger lite mer logiska förklaringar. Men allting kan ju inte förklaras heller. Så är det ju.
Nej, inte när vi har med UFO:n att göra, så kan vi uppenbarligen inte det. Mm. Ja, så att ja, ni vet ju vad vi,
tror.
Uppenbarligen tror. Som vi tror i varje avsnitt. Men ja, ni får jättegärna berätta vad ni tror. Och vet ni något mer om det här, så berätta gärna det och dela med er av det.
Och kommentera gärna om det är någonting som ni tycker att ni saknar i sådana här avsnitt som vi borde kanske prata mer om. Det vore intressant att höra. Om det är någonting vi missar.
De bara, lite mer logiska förklaringar, tack.
Nej, men det har vi inte.
Då får ni lyssna på en annan podd. Där då.
Ja, men det här var superintressant att höra. Verkligen, just när man inte har hört så mycket eller hört någonting alls om det innan. Och det är ju ändå ganska nära i tid. Det tycker jag är nästan mest läskigt.
Jag menar att det var ju senast 2014. Mm. Och det var ju frågan om just de händelserna 2014, om det var då att det kanske bara var han då, att de ville starta upp någonting, eller om det faktiskt kom tillbaka 2014 och han var delaktig i någonting.
Alltså jag tror att det har ju kommit tillbaka och sen så har han fått stryka med bara för att de måste ha någon att skylla på.
Absolut. Jag tror att han orsakade några bränder för att kunna få, alltså han såg en liten chans eller en möjlighet.
Mm.
Och jag menar, är med att hans, när här hände 2003, då var ju inte han så gammal. Så då tror inte jag att han var så kanske involverad i just det, men då kanske hans pappa då har berättat att de fick faktiskt ersättning för det här, för de bla bla bla. Och nu såg de kanske tillsammans en chans att få den här bränderna startade igen. Eller att de såg en möjlighet att starta med lite bränder, så kanske det här kan klassas som oförklarliga bränderna igen. Men att de ansvariga för allt, det tror jag inte. Det var så mycket annat konstigt runt omkring, så att så mycket mer anomaliteter. De kan väl inte göra så att dörrar öppnas och stängs av sig själva och billås.
Nej, det är något större. Det är något större bakom. Garanterat. Mm. Det finns så mycket där ute som vi inte vet ett skit om, helt enkelt. Det kan vi ju ta med oss.
Det kan vi ta med oss.
Äntligen.
Nu är vi igång. Om 2 veckor igen så är vi tillbaka med ett nytt spännande avsnitt.
Exakt, då är vi tillbaka. Och tills dess så, som sagt, gå in gärna och kommentera på Instagram. Följ oss där. Sprid gärna ordet om att Söndagsmysteriet är igång igen med sin 3:e säsong. Så får ni ha det så bra. Hej då!
Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.